Ja, i alla fall så tycker jag att det är gott att vara här idag. Och framförallt därför att Jesus är här. Och det är precis just därför vi samlas. För att Jesus är lite bland oss. För att vi tror på honom. För att vi har fått tron på Jesus. Och funkar det där? Nej?
Det var nog...
Det är något som är galet. Ja. Ja, så där kan det vara med tekniken också.
Jag tror att den blev lite varm. Jag misstänker det.
Jag hoppas ni har lite överseende med mig. För att... mina ögon är ännu inte det de ska bli. Det ska bli bättre, har jag blivit lovad efter ytterligare par operationer. Jag har opererat båda ögonen, rätt stora operationer. Och det blir lite besvärligt med ett öga och ja, det kan bli lite suddigt. Men jag hoppas att ni har överseende. Det kan vara lite svårt just när man läser Guds ord. Men jag ska försöka det bästa jag kan. Jag göra. Ja, är vi redo eller? Ja, då börjar vi då. Jag vill säga det att anledningen till, tror jag, att Gud har lagt, den har lagt på mitt hjärta under den tiden som jag har varit sjuk, det är att det är någonting för Guds folk. Och det finns många troende kristna idag som ja, inte har riktigt hittat sitt ursprung i klippan Kristus. Man har inte funnit tron att han är verklig på något sätt. Att han lever och att han har omsorg om oss var och en. Och därför så vill jag att vi ska gå tillbaka lite till ursprunget i Kristus och vad det egentligen handlar om. Och jag kommer att göra det några gånger, men jag börjar idag så får vi se hur långt vi kommer. Vi behöver hitta ursprunget i vår frälsare och vilka vi är i honom och vad vi har fått i Jesus Kristus. Jag är så tacksam till Herren, trots att det var svåra tider under den här sjukdomsperioden. Det var mycket mörker och det var, ja, svårt ibland och nästan hopp om att jag inte skulle tillfriskna. Men i allt det så har jag upplevt Guds underbara kärlek, hur han har talat och talat tröst och talat hopp och talat tro. Det är så fantastiskt. Och nu är det ju inte så att han bara gör det till mig, för det vill han göra med alla sina barn. Därför att han har betalat ett högt pris för oss på Golgata kors med sitt eget blod. Och idag ser vi ju nu runt omkring oss hur mycket som händer. Så otroligt mycket som sker i världen, också i vårt land. Så vi har svårt liksom att ta in det. Och vi har ibland, även om vi som är troende, då har vi också svårt att hitta glädjen och hoppet i vardagen. Och vi blir lite som man blir där ute i världen. Man blir orolig och ängslig. Man kan bli deprimerad och man kan bli, ja, på många sätt nedstämd. Och det var det jag tänkte nu, att vi skulle börja gå in på Guds underbara frälsningsplan. För det är ju så att Bibeln säger att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Så imorgon är Jesus Kristus den sanne också. för oss. Och det är samma Gud i Gamla testamentet som det är i Nya testamentet. Och där finns det ibland en missuppfattning om att Gamla testamentets Gud, han var så hård och han var så, ja, det var mycket domshandlingar och det var, han var på många sätt inte kärleksfull, är det många som tycker. Hur kunde Gamla testamentets Gud agera som han gjorde? Men det är samma Gud. Det är samma Gud i hela gamla förbundet som det är i nya. Och det är viktigt att vi läser i både Gamla testamentet och i Nya testamentet för att vi ska få ett sammanhang och för att vi ska lära känna Jesus. Därför att Guds kärlek uppenbarades i vem då? Jo, i vår frälsare och Herre, i Jesus Kristus. Gud är kärlek. Och redan från begynnelsen så fanns det en handlingsplan, kan man säga, ifrån Gud. Och vi ska gå in lite på det. Och jag ska försöka läsa lite här. Hoppas att jag kan se. Ifrån Johannes ska jag läsa. Ska vi se här. Ifrån Johannes, det första brevet. Johannes första brev på kapitel 4. Ska jag läsa ifrån några verser där. Börjar du läsa ifrån vers 7. Mina älskare, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Kan man uppleva större kärlek än att Gud sände sin son? Mina älskare, om Gud älskar oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss. Och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss. Därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud. Och han själv förblir i Gud. Och sen står det i vers 18. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan har ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Gud är kärlek ända ifrån urtiden. För redan före jordens grund var lagd, så kallar han oss att bli hans folk, att få tillhöra honom. Och i Johannes evangelium, i första versen där, så står det: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, alltså Jesus. När vi går tillbaka till begynnelsen och börjar tänka på vem är vår frälsare och Herre, vem är han som bor i oss? Han är så stor. Han är begynnelsen. Visst är det fantastiskt? Han är begynnelsen. Och det står i vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, alltså Jesus, som själv är Gud, är hos Fadern och har gjort honom känd. I vers 14 så står det att ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Och grundtextens ord där, att han bodde bland oss, det var detsamma som att han tältade ibland oss. Och då går vi tillbaka till gamla förbundet, till tabernaklet, där Gud uppenbarade sig för sitt folk. Och på samma sätt vill han uppenbara sig för oss också. Han bor mitt ibland sitt folk. Han tältar ibland oss. Därför att vi är Guds tempel idag. Så han vill både uppenbara sig och tala till oss. Om vi går till, det blir lite bibelställen här som du märker. Jag tycker ju om att grunda allting i ordet. Det är mycket bättre att vi gör det än att vi försöker hitta på något själva. Hur bra det än kan låta. Jesus säger i det femte kapitlet i Johannes till, nu ska vi se, vers 39. Och det är när Jesus förklarar för judarna, för sitt folk, sitt förhållande till sin fader. Så säger han där i vers 39. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig, säger Jesus. Men ni vill inte komma till mig för att få liv, säger han. Skrifterna talar ifrån begynnelsen, ifrån Bibelns första vers om Jesus. Och jag skulle vilja önska att vi kunde studera Guds ord på djupet så att vi kan börja se Jesus i Gamla testamentet. För han är med hela vägen. Han kom och föddes som människa, ja, till jorden. Men han var här långt innan. Han var med i hela förloppet. Därför att han är Gud, Guds son. Och i vers 46 så står det: om ni trodde Mose, för det gjorde judarna, man trodde ju på Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit, säger Jesus. Så det handlade om, det var Jesus ifrån begynnelsen. Vi talar ofta om att vi har vårt ursprung i något, eller vårt arv. Men så lite vi tänker på att vi som tillhör Jesus har vårt ursprung i Jesus Kristus. Från begynnelsen så fanns vi där. Och tanken om oss, det var att vi skulle möta Jesus Kristus, Guds son, till frälsning. Det var hela planen. Det står i Uppenbarelseboken att han är begynnelsen och änden. Vad betyder det? Att Jesus är begynnelsen och änden? Ja, när jag tänker så tänker jag, han var med. Han var med i planen från början. Och han kommer att vara med i avslutningen. Och när jag tänker så, då tänker jag vilken trygghet vi har i vår underbara frälsare Jesus. Vilken underbar plan Gud har att rädda sitt folk. Och vi tillhör hans folk. Gud har ett folk, ett heligt Guds folk. Och när man börjar och titta på om Jesus, så står det i, vi behöver inte slå upp det, men det står i Matteus 1:1. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Där började det hela. Detta är berättelsen. Men vi kan läsa några verser ifrån Hebreerbrevet. Det första kapitlet. Hebreerbrevet 1:1. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden, står det. Då säger Thoralf Gillbrandt, jag tycker Thoralf Gillbrandt, på tal om din nya bibel, Magnus, att han har så bra kommentarer. Han forskade ju under många år i texterna. Under den heligandes ledning, ska jag säga. Hela Guds föregående frälsningsgärning med Israels folk har tjänat den slutliga uppenbarelsen i sonen. I Guds egen son, människosonen. Han var till människa av det judiska folket. Och i det andliga så var han Guds son. Inkarnationen betraktas som målet för Guds uppenbarelse. Här tar den nya tidsåldern sin början. Uppfyllelsens tid är inne, så som profeterna förutsåg. Det var ju det profeterna i det gamla förbundet hade talat om och riktat blicken mot, vad som skulle komma. Det var Messias, den levande Gudens son, som skulle bli uppenbarad. Och nu får ni tänka då att det här är början på någonting som jag kommer att fortsätta med sen. Och nu började jag i första Mosebok. Lite lätt, vi kan inte ta allt. Men jag vill bara läsa lite vad första Mosebok egentligen handlar om. För att vi ska börja från begynnelsen. Första Mosebok är boken om begynnelsen. Den handlar om skapelsen av himmel och jord. Den handlar om människan, hur synd och förbannelse kom in i världen, hur Guds frälsningsplan tog form, upprinnelsen till jordens nationer och begynnelsen av Israel, Guds utvalda folk. Med Abraham inleds berättelsen om Guds speciella utkorelse. Det var där det börjar. Av en man som blev till ett folk, Abraham. Kallelsen var att vittna om att Gud är en. I en omgivning där många gudar dyrkas. Det sägs, och det står väl någonstans, att Abrahams far till och med var en avgudadyrkare. Han tillverkade avgudabilder. Uppdraget och kallelsen, det var att uppenbara Guds välsignelse genom att tjäna den sanne guden. En gud, en sann gud. Och att föda Messias, som syftade till alla människors frälsning. Redan här började den planen ta form. Redan i första Mosebok, i de första kapitlen. Gud ingick där de två första förbunden med människor. Det var Noas förbund och Abrahams förbund. som fördes vidare trots alla hinder genom tiderna. Och när Gud instiftade ett förbund med människor så ville han ha gemenskap med människan. Och att det var genom alla tider ett hinder, det var för att det kan vi läsa om också i första Mosebok, hur Satan kom in i bilden och ville förgöra Guds folk, Israels folk, därför att han visste att de hade fått ett uppdrag att föra frälsningen ut till alla världens nationer. Så här börjar också löftena om Kristus som profetior. I första Mosebok 3:15 står det att löftet om kvinnans avkomma, det var den som skulle krossa ormens huvud, eller han skulle krossa ormens huvud. Redan där i första Mosebok, det tredje kapitlet. Löftet om Abrahams avkomma som ska bära välsignelse till alla jordens folk. Här ser vi också Kristus i sin preexistens. Alltså inte som människa. Men han uppenbarade sig på olika sätt för folket. Han uppenbarade sig för människorna även i gamla förbundet. Exempelvis, vi kan inte läsa allt, det orkar ni inte, men just nu. Men i syndafallet var Herren där och talade till Adam och Eva. Han vandrade med dem. Hagars möte med Herrens ängel tycker jag är en oerhört vacker berättelse om hur Herrens ängel, som ju var Jesus, möter henne i öknen. Hon som var så förtvivlad. Hon hade rymt ifrån sin husmor. Och hon fick bära fram en son som Abraham var far till. Ismael. Och då kunde man tycka att Gud skulle ha förkastat det, för Ismael var inte löftesonen. Men Herrens ängel kom med kärlek till henne i öknen och sa att hon skulle gå hem igen till sin husmor. Och att han gav ett löfte till henne där att göra Ismael också till ett stort folk genom att välsigna också dem. Det kan du läsa om själv om du är intresserad. Han var där i förbundet med Abraham, uppenbarade han sig, förutsägelsen av Isak. Det var han som var där i Jakobs dröm och i Jakobs kamp med Herren. Vi ser förebilder i gamla förbundet. Nu är vi bara i första Moseboken. Vi ser förebilder på Kristus i Adam, i Melkisedek, i Isak som var löftesonen, offerlammet, brudgummen. Det finns hur mycket som helst. Vi ser förebilden i Josef som kom till Egypten, i Juda som skulle också få bli delaktig i att föra fram löftet som folk och så vidare. Sen finns det ännu mer när du kommer till andra Mosebok, men det behöver vi inte gå in på nu. Men vad handlar allt detta om i grunden? Jo, det handlar om att förverkliga Guds plan och kallelse att föra fram avkomma eller säden. Det är samma sak. Säden, det står som sperma i ordet i grundtexten. Säden, avkomman, avkomlingen står det om Jesus. Det skulle bli till frälsning för alla nationer på jorden. Messias, Jesus Kristus, frälsaren, konungen och överste prästen, fridsfursten och profeten är bara några av de, vad ska man säga, ord som man har satt och som han verkligen är. Han är verkligen allt detta. Och redan nu så kan vi säga att Guds löften håller. Det finns en sång där man kan sjunga Guds löften håller. Och det gör de. Det blir som han har sagt i sitt ord oavsett vad som händer. Så står det också på ett ställe i Andra Korinthierbrevet att alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Och i Apostlagärningarna står det också så här att i det fjärde kapitlet, hos ingen annan finns frälsning. Och i inget annat namn finns det frälsning än i Jesu namn. Så utan denne Jesus som var med redan innan jordens grund var lagd vid sin faders sida, så finns det ingen fred, ingen välsignelse. Det finns inte utan Jesus. Och jag ska läsa några verser därifrån första Mosebok. Det finns många verser att läsa, men vi får välja ut någon. Först så ska vi titta på vad det egentligen var som hände. Den underbara skapelsen som var perfekt. Allt var gott, det Gud såg på var gott. Men det började hända saker ganska tidigt. Det är tredje kapitlet. Att synden kom in genom ormen, står det. Och vi kan läsa vidare. Vi kommer fram till Noa när Gud ville förgöra mänskligheten. Och sparade en familj. Det var 8 personer, Noa och hans familj. Men hur det än var, så fortsatte synden och ondskan att tillta. Och vi kan se i kapitel 11 i första Mosebok att människorna tog sig för någonting som Gud inte hade behag till. Och det var att man ville bygga ett Babels torn, som vi har läst om. Låt oss göra oss ett namn så att inte vi sprids ut över hela jorden, sa de. De skulle bygga en stad och ett torn som skulle nå upp till himlen med spetsen upp i himlen. Och det betyder egentligen att man försökte skapa sig en egen kraft och makt i världen. Det var inte det att kanske tornet skulle bli så högt så att det kunde rasa så med murbruk, utan det var att man ville bygga högre än Gud hade sagt. Då står det i 5. Då steg Herren ner. Det var Herren, vår Herre, som steg ner. För att se på staden och tornet som människorna byggde. Och Herren sa, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Och det är det som ordet Babel betyder. Där har också Thoralf Hilbrandt gett en förklaring. Fram till språkförbistringen så hade Gud handlat på samma sätt med hela mänskligheten. Men efter den här utväljer Gud en enda man som blir till ett folk. Det här folkets kallelse är att vittna om att Gud är en i en miljö där man dyrkar många gudar. Att visa välsignelse genom att tjäna den sanne guden. Att ta emot och ta vara på Guds uppenbarelse. Och att föda Messias. Utväljandet av denne ende syftade till frälsning för hela mänskligheten, står det. Och i nästa kapitel, det är där vi kan läsa om Guds kallelse till Abraham. Inte Abraham, för det var han inte ännu, utan Abraham i kapitel 12 i första Mosebok. Herren sa till Abraham, nu hade han ett samtal med Abraham. Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. I dig, säger Herren till Abraham. Det var den utlovade välsignelsen eller frälsningen som skulle komma alla jordens folkslag till del. Via Abraham. Genom hans avkomma. Och i det ledet är det släktledet. Vi läste det i Matteus 1:1. Därifrån kommer Jesus. Och han är avkomlingen som Gud hade lovat. Och vi kan läsa i Galaterbrevet några verser också. I Galaterbrevet, egentligen kan man läsa hela Galaterbrevet, men jag får välja ut några verser. Vi tar Galaterbrevet 3 och 8. Nej, vi kan börja förresten med 3 och 6. Där säger Paulus om Abraham. Han citerar där ett ord. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och det handlar om Abraham. Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Och i vers 13 står det: Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. Vi kunde inte leva upp till lagen. Och han friköpte oss när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannade var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Och i vers 16 står det: nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte åt dina avkomlingar, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda, och åt din avkomling som är Kristus. Alltså, vi som är i Kristus Jesus är också barn. Vi har också samma tro som Abraham hade. Alltså är vi också barnen. Vi tillhör barnen. Vi tillhör Guds folk, står det här. Ska vi se här. Och i vers, nu ska vi se, ska vi läsa här vers 18 och 19 också ska vi läsa. För att bekräfta det så skriver Paulus: ty om arvet beror på lagen, beror det inte på löftet. För det var ett löfte som Abraham fick. Men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för att överträdelsernas skull, för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Och nu när vi har kommit så långt, kan vi då säga vem det var löftet, som löftet var till? Vem var detta han som löftet gällde? Jo, det var Jesus. Det var Jesus. Så fram tills han skulle träda fram, då var vi under lagen. Men när Jesus trädde fram, då har han fullbordat och fullkomnat allt detta som står i skrifterna från första Mosebok. Han som löftet gällde, nämligen Jesus Kristus. Ja, jag ska snart avsluta den första delen. Jag vill att vi ska förstå vad vi äger i Jesus. Vi behöver inte gå tillbaka till kanske kyrkofäderna och fastna där eller någonstans i någon religiös håla någonstans i världen. Vi behöver inte det. Vi kan gå tillbaka ända till Abraham. Ja, ända till begynnelsen. Innan jordens grund var lagd hade han tänkt om oss och utvalt oss i Kristus. Vi har visst ett arv, vi som är troende. Vi är Abrahams barn. För de som har tron så kan man säga, och det säger Bibeln, att vi har Abraham till fader vi också. För det var två sidor av det hela löftet till Abraham. En var naturlig till Israels folk här och då. Men det fanns också en andlig del av löftet. Och det var avkomman, Jesus Kristus. Så den som är i Kristus Jesus tillhör Guds folk. Vi är Abrahams barn, Abrahams ättlingar vi också. Jag tycker det känns bra. Och då vet vi var vi hör hemma. I Kristus Jesus. Jag ska bara berätta, försöka göra det lite kort. Jag lyssnade på en video på nätet. Det finns en organisation i Israel som jag lyssnar till nu och då. Och den heter One for Israel. Alltså ett för Israel. One for Israel Ministry. Och deras slogan är, de här som har den här rörelsen, organisationen, finns alltså i Israel och de är judar. Som vi säger, de är israeler, säger de om sig själva. Frälsta, tro på Jesus. Och de säger, bless Israel with Yeshua, säger de. Alltså välsigna Israel med Jesus, står det i deras slogan. De är födda israeler, de här som jobbar där och som grundade det. De jobbar med högteknologi när det gäller media, evangelisation, frälsning för Israel. De utbildar andliga evangelister och lärjungar och ledare i sina bibelskolor. De har också en slogan när du går in på deras hemsida där det står, because the best way to bless Israel is with Yeshua. Och det betyder så här då, att därför att det bästa sättet att välsigna Israel på, det är med Jesus. Han som är president där, han heter Dr. Erez Soref. Han är född av judiska föräldrar på båda sidor i Israel. Den video jag tittade på, om du vill se den, så heter den How Not to Best Bless Israel. Alltså hur du inte ska göra för att välsigna Israel, utan hur du bäst kan välsigna Israel. Hans frus familj alltså den här mannen, doktor Erez Soref. Hans fru och familj, de var bland de få kristna i landet när staten Israel bildades 1948. De var, jag har hört olika siffror, men de var max 30 personer i Israel då som trodde på Messias, alltså Jesus som Messias, och som var frälsta. Idag är de betydligt många fler, kanske 30 000. Men det är fortfarande så att 99% av israelerna känner inte Jesus som sin Messias. Och han säger i sin video också, han talar om det, att Herren spred ut folket över hela jorden, som vi har läst om ifrån kapitel 11 i första Mosebok. Och vi läser där, säger han, om kallelsen som Abraham fick av Gud. Förut var de ett folk och en nation. Nu ville Gud välsigna hela mänskligheten, alla jordens folkslag, med ett löfte genom Abraham. Han säger också att frälsningen, välsignelsen, skulle komma via Abraham genom hans avkomma. Att Abraham var redskapet. Och han sa till Abraham, om du följer mig så ska jag välsigna dig och leda dig. Och det sa han redan 24 år innan förbundet med Abraham ingicks. Du ska få en avkomma, en säd, ett land, Kanans land. Det var Abrahams efterkommande som skulle få det här landet genom ett evigt förbund. Idag, säger One for Israel, idag är det endast en sjättedel av landet, detta land som nu israelerna bor i. Och Abraham skulle bli en välsignelse. Och han säger så här: detta är enda orsaken till att Israel existerar idag. Det är löftet om frälsaren som skulle komma. Det finns inget annat, säger han. Det finns ingen annan grund, utan det är grunden det vilar på. Och han berättar också om, genom historien, hur Satan gång på gång har försökt att döda. Vi vet ju barn, vi vet Mose, var de skulle sätta ut barnen när Jesus föddes. Gång på gång så har man försökt att utplåna det judiska folket. Men man har misslyckats med det. Och även efter korsfästelsen av Jesus så fortsatte förföljelsen. Och han säger också att skriften säger att Gud är inte färdig med Israel. Och det kan vi läsa om, vad som ska ske i ändens tid. Erez säger också så för att somliga använder just den här bibelversen som vi har läst om i första Mosebok kapitel 12. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Den som välsignar dig ska jag välsigna. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Nu är det en jude som säger detta. Det är inte jag. Han säger, somliga använder versen, kapitel 12, vers 3 i första Mosebok, som en magisk formel, säger han. Man försöker tvinga Gud, och man hotar med att om du inte välsignar Israel, då ska jag förbanna dig. Och så hotar man med den här bibelversen och försöker tvinga människor i sitt oförstånd, säger han, att pumpa in massor med pengar i Israel. Oerhörda summor, alltså det handlar om biljoner dollar. Alltså det är massor med pengar. Alltså, och det kan vara kristna kanske i USA många gånger som skänker och sätter in hur mycket pengar som helst. Han säger att de gör det i sitt oförstånd. Därför att Israel är ingen fattig nation. De som jobbar idag, de betalar 45% i skatt och så vidare. Och de här pengarna, de går till bosättningar i Samaria på Västbanken. De går till Israels försvar, till militären. De går till sekulära universitet med mera skolor. De går till olika mänskliga hjälpverksamheter. Och det är ju så att det är förbjudet i Israel att konvertera någon till en annan tro än judendomen. Men du får inte sätta något i handen. Du kan alltså inte ge en jude då som du vill evangelisera till. Du kan inte ge honom eller henne en bibel. Och barnen får man överhuvudtaget inte påverka i den riktningen. De får inte höra om Jesus. Absolut inte. Och man vilar mer, säger han, på den ekonomiska tryggheten av framgångsrika, stora uppfinningar och bolag. Och man litar väldigt mycket på IDF, som är Israels försvar då. Där har man en trygghet att de ska försvara oss och beskydda oss. Man går inte till Gud, utan man lyssnar mer på detta. Och de här pengarna som sätts in från olika delar av världen, de går också till judiska skolor och synagogor bland annat. Där ortodoxa judar undervisar att Jesus är en falsk messias. Varför supportar detta, säger Erez Soref. Varför? Allt detta, räknar han upp nu då, har noll effekt vad gäller evangelium. Det judarna behöver är evangeliet om Jesus. Det har ju alltid funnits troende judar. Men den här organisationen, One for Israel, de når miljoner hebreisktalande via nätet. Miljoner. Vissa sidor som går ut över världen, engelsktalande sidor då, har 30 miljoner besökare på nätet. Och det roliga är att det är judar och araber som kommer till tro idag i Israel. Om han har sådana här utposter där man evangeliserar till araber. Och man kan se också att judar och araber älskar varandra som bröder och systrar i Messias, i Jesus. Isaks och Ismaels avkomma tillsammans för Jesus. Kan du tänka dig det? De kallar sig bröder. Ismaels och Isaks avkomma. Det händer ju någonting i Israel. Där dessa två, ja, halvbröder, om man ska säga, som är avkomlingar till Isak och Ismael, hur de kan förenas i kärleken i Jesus. De är ett i anden. Vad betyder det att välsigna Israel, säger han? Behovet är i första hand andligt. Det goda budskapet om Jesus Messias. Och så säger han så här. Israel är Guds flanellograf för hela mänskligheten. Vi vet vad en flanellograf är. Eller hur, Magnus? Mm. Det vi hade i söndagsskolan när vi var så här. Man undervisade barnen med. Israel är Guds flanellograf för hela mänskligheten. Och så säger han så här. Det är aldrig om Israel. Har aldrig varit om Israel, säger han. Det är alltid om Israels Gud. Förstår du? Det handlar aldrig om Israel. Det har aldrig handlat om Israel. Det har alltid handlat om Israels Gud. Det var det som var kallelsen. En Gud. Att vittna om honom. Bli ett vittnesbörd om att det finns en Gud som kan frälsa. De goda nyheterna är att Gud har bara plan A, säger han. Ingen B-plan. Det finns ingen B-plan. Och det skapar en enorm trygghet bland de människorna de möter idag. När hoten utifrån också finns där mot landet. Och Gud ändrar sig aldrig. Kom ihåg det. Har han sagt att så här är det, då kommer det att ske. Vi ändrar oss och vi kan försöka ändra på saker och ting. Men han är densamme igår, idag och för alltid. Han ändrar sig inte. Det här är lite av den begynnelsen som du och jag har i Kristus Jesus. Och jag är så oerhört tacksam. Nu ska jag sluta här. Men jag är så oerhört tacksam när jag läser också i Efesierbrevet vilka vi är i Kristus. Vi är ett folk. Vi är ett folk tillsammans, syskon, i Jesus Kristus. Jag är så oerhört tacksam till Jesus för att han talar idag, för att han är med oss, han är med sitt folk, han vill leda oss. Och han säger till oss att vi ska inte vara ängsliga. Vi ska lyfta blicken och se på honom. Vi ska inte bara fokusera på det som sker i världen. Vi måste vara ett folk som kommer med frälsaren. Ett folk som kommer med ljuset. Ett folk som går framåt i Jesu namn. Vi har något som inte världen har. Och nu har vi vår chans att visa det. Det kan bli svårare tider. Vi har levt en svår tid nu länge. Men det kan bli ännu svårare framöver. Därför att Guds ord säger det. Men Gud har aldrig sagt att han ska överge oss. Och hans plan är en A-plan. Som den här mannen sa nu i One for Israel. Det finns ingen B-plan. Jag skulle önska att vi kunde sjunga den där sången idag igen. Som jag önskar för 2 veckor sedan. Jag vet en väg som leder till himlens sköna land. Sälla land heter den. Väl för den genom mörker och prövningar ibland. Men till den ljusa staden. Den ändå säker bär. Den vägen Jesus är. Den vägen Jesus är. Är det möjligt att man kan få höra den idag kanske? Ja, det var inte bestämt så. Men. Och målet, det är himlen. Glöm inte det. Och Gud vill frälsa våra familjer. Gud vill ge läkedom. Han vill ge upprättelse. Ja, det finns så många underbara ord på att Gud är vår upprättelse och vår frälsning. Tack älskade Jesus för att du fanns där från begynnelsen. Det är ingen slump något som sker. Du är där, din hand har alltid varit där. Du har vakat över ditt folk. Tack för din stora kärlek. Trots att ditt folk många gånger gick på avvägar. Trots att ditt folk, när de gick ut i öknen, gjorde sig guldkall och allt annat. Så fanns din nåd här. Det fanns nåd, Herre. Det fanns nåd, Herre. Och du förde ditt folk framåt. Därför att du hade målet i sikte. Hemmet i det himmelska Jerusalem. Det himmelska Jerusalem som är vår förrättare. Jag tackar dig Herre Jesus för att den vägen säkert bär oss hemåt, framåt. Den bär igenom alla svårigheter. Och du finns där Jesus för ditt folk även när det är mörka tider. Även när vi får gå igenom svårigheter. Så finns du där Jesus. Du är kärlek säger Bibeln. Gud är kärlek. Och du är densamme idag som du var då. Tack Herre att du är klippan. Den fasta klippan. Och du är hörnstenen som vi hade fått bygga på. Jesus Kristus. Du är Messias. Du är den levande Gudens son. Och du kommer Herre, du kommer tillbaka Herre för att hämta ditt folk när tiden är inne. Åh Jesus, jag ber att vi alla ska släppa oro, ångest och fruktan så att vi kan se på dig. Du som är änden, men du är också begynnelsen. Du har ju hela tiden, Herre, haft full kontroll. Åh, Herre, den enda som håller morgondagen i sin hand, det är du, Herre. Och det tackar vi dig för. För du är vår trygghet. Ingen politiker, ingen regering, inga makter och myndigheter i denna värld kan skänka oss frid och vila och glädje. Nej, det finns bara en som står fast. Och det är fridsfursten och frälsaren och konungen av evighet. I Jesu namn tackar vi dig. Amen, amen. Fortsättning följer en annan dag. Tack för att ni har lyssnat. Gud välsigne er. Tack Jesus. Tack Jesus.